Hej, du lyssnar på Barnradions bokpris 2023. Jag heter Elias Vera,
Tove Smith,
Alina Jonsson,
Lovisa Kallén,
Ville Ek. Välkomna!
Välkomna ska ni vara, juryn. Jag heter Manuel Cobas och är programledare när vi pratar om de 5 nominerade böcker tillsammans med er. Och idag ska vi prata om den sista boken innan juryn, alltså ni, ska välja er favorit. Och har ni missat dem tidigare programmen så kan ni alltid gå in på hemsidan sverigesradio.se och urplay.se och söka efter Barnradions bokpris. Och så självklart så kan ni alltid hitta oss där poddar finns. Vilken bok ska vi prata om idag?
Kompassens hjärta!
Kompassens hjärta av Anna Thulin. Vilka får vi följa i den här boken, Tove?
Det får vi följa Hugo, heter han. Och Momo, som man vill bli kallad. Och jag tycker om när de berättar om hans historia, Momos. Det tycker jag är en jättefin del. Men vi kanske ska återkomma till det sen.
Ja, vi återkommer till det sen eftersom jag tänker att vi börjar direkt med att höra era första tankar när ni läste den här boken under sommarlovet.
Jag tyckte det var en lite tråkig början. Det var liksom ingen som fick man fastna så speciellt då. Men karaktärbeskrivningen tyckte jag var jättebra om man fick bra bild av dem liksom.
Jag tyckte att boken var bra och det var väldigt spännande och man fastnade verkligen för den.
Jag tycker att boken Kompassen är fin för de berättar om saker som kan hända i verkligheten, som det som hände med Momos familj, att de behövde fly från sitt land.
Det som jag verkligen reflekterade över var att de la väldigt stor del av boken på att verkligen bevisa att alla har det inte toppen. Som huvudpersonens pappa, han mådde inte riktigt bra. Och sen så då en annan viktig person i boken, hur de började som ovänner och sen blev kompisar. Och den relationen tyckte jag var väldigt fin, hur den övergick från liksom början till slutet.
Den var lite ledsam, lite glad, lite rolig var den. Den var väldigt spännande i ett tillfälle. Och sen så kunde man känna liksom lite oro i det.
Tove, du fastnade inte för den.
Det var ingen så här speciell början. Men sen, jag tyckte om där det var när de kom ut i skogen och det faktiskt blev det där det skedde lite. Jag tyckte det var väldigt, lite fint att få läsa.
Lovisa.
Jag blev så frustrerad på huvudpersonen, hur han skötte alla situationer, för den här Momo vill ju verkligen bli hans vän. Men han bara avvisade det så starkt och var jättetråkig och bara sur, och jag tänkte inte om honom.
Varför det, Elias?
Jo, men alltså, han accepterade inte riktigt att hans pappa lämnade honom. Han tyckte bara att det var för jävligt.
Förstod man det från början att hans pappa hade försvunnit, Ville?
Alltså ja, lite, men ändå inte. Man hade liksom lite aning om att hans pappa hade försvunnit och liksom att han var lite ledsen för det, men man fick inte riktigt fattade inte riktigt helt det förrän lite senare i boken.
Elias, du säger att boken handlar om sådant som kan hända i verkliga livet. Vad tänkte du?
Jo, men Momo, han är ju han flyr från sitt land. Och det kan hända med många i verkligheten, alltså att de behöver lämna sitt land för att det är krig och sånt.
Vänskapen börjar med bråk. Man brukar säga så om kärleken. Kärleken börjar alltid med bråk. Eller hur, Lovisa?
Ja, men i början så kom väl Momo ny till klassen. Och jag tror inte riktigt att Hugo kan sätta sig in i hur det känns för Momo. I och med att han har flytt och lite liksom hur han tänker. Sen så håller ju Momo på att drunkna sen när de ska till simhallen. Och då så räddar ju Hugo honom. Men efter det så är han fortfarande sur på Momo och skäller på honom. Men någonstans där så börjar ju deras vänskap. Men det jag tror om Hugo är att han har växt upp helt ensam. Och han bor ju mitt ute i skogen. Har inga syskon. Att han inte riktigt har lärt sig samspelet mellan människor så bra som man lär sig om man har syskon eller är med folk i sin vardag. Att det blir lite svårare för honom och att han inte riktigt kan sätta sig in då i Momos bild.
Tove?
Jag tror att han har lite fått av sig pappa i att han lämnat så ofta. att det inte går att lita på honom. Att du kan bara ordet på engelska med lite trust issues. Att det är svårt att lita på honom. Och det kan också vara en anledning till att han inte släpper in honom och blir vän. För han är svårt att lita på folk runt omkring. På grund av då här pappan. Vilket också är en sån del runt föräldrarna. Jag tycker det är väldigt hemskt. För detta läggs mycket på barnet. Och det kan lätt bli att barnet känner att det är dens fel. Och det tycker jag blir sämst med sådana föräldrar som inte tar tag i det heller. Utan den lever så. Och det här tas ut jättemycket på Hugo. Och man märker ju att han blir påverkad kring det. Och det tycker jag är väldigt hemskt med boken. Mm.
Vad säger du om att läsa ett stycke ur den här boken, Alina?
Pappa andades djupt och la sig på magen till geväret och jag sträckte ut min till. Vet du, en gång ska jag visa dig något ännu finare i närheten av huset vid sjön. Där vi brukar simma om somrarna. Ja, men en hemlig plats som du inte känner till. Där finns ett slott som nästan är osynligt. Som jag hittade av en slump på en av mina vandringar. Ett osynligt slott, mumlade jag. Hur kan man då se det? Det är en bra fråga. Det är bara vissa personer som kan se det. Vissa människor som är speciella. Som du då. Och du. Du är en alldeles speciell människa.
Varför valde du den här delen, Alina?
För att det är en så mysig del. Och man märker att Hugo, han älskar sin pappa. Även om han liksom är lite speciell på sitt vis. Och att han inte riktigt kan hålla sig till en sak. Och att, men att han fortfarande älskar honom. Och då har den här väldigt speciella, mysiga stunden. Och man kunde verkligen... Det är en fin del i boken, tycker jag bara. Det var därför jag valde den.
Elias?
Ja, men jag tror att Hugo innerst inne vet att det är inte pappans fel. Det är bara att han tänker olika.
Det är ju pappans fel. Eller alltså, han har väl säkert en anledning. Men det är ju fortfarande hans fel. Det är ju aldrig... Barnet har absolut inget med det att göra. Och det är det som inte är lätt att förstå som ett barn. Alltså jag kan inte heller, eller någon annan, sådär. Det är lätt att ta skulden.
Det finns också i Momos historia, när han flyr från Aleppo, Syrien, över havet. Där finns det också en historia om skuld. Kommer du ihåg den, Elias?
Ja, men då är det ju att de är ute i vattnet med en båt och så stannar motorn. Och de håller på att fly från sitt land. Och så kommer det en räddningsbåt. Och så är det en kvinna med ett litet barn. Och just när de ska gå över så knuffar mannen till kvinnan. Och så ramlar barnet ner i havet.
Och varför kände Momo att han hade en skuld i det?
För att han försökte ju rädda barnet fast lyckades inte. Han kunde ju inte simma och så höll han på att drunkna och... Hans pappa räddade ju honom istället för med det lilla barnet. Och då tycker han att om han inte hade drunknat så hade kanske pappan istället simmat efter det lilla barnet.
Mm. Har ni någon fråga till författaren?
Ja!
Vi ringer Anna Thulin och frågar henne om hennes bok.
Åh, vad roligt. Vad glad blir att ni ringer.
Mm. Ja, och vi har några frågor till dig. Har du någonsin sprungit iväg eller försvunnit så som Hugos pappa gör?
Nej, faktiskt inte. Men däremot, när jag själv började skriva om Hugos pappa så var det lite jag själv. Att ibland är det lättare att fly från svåra saker än att stanna kvar.
Hej, Elias här. Och jag undrar, vad inspirerade dig till att skriva om Momo?
Min pojkväns brors barn, jag står väldigt nära. Så jag är inspirerad av deras historier och vad de har varit med om.
Ja, Hugo, han är väldigt ensam i början och vill inte då bli kompis med Momo. Har du några minnen därifrån eller känner du igen dig någonting där?
Jag tänker i början så är Hugo lite arg och tvär och han känner att liksom hela världen är emot honom. Att många har fördomar om hans familj. Men den där ilskan kan ju egentligen rymma en massa andra känslor som att man är ledsen eller känner sig sviken eller att man är rädd. Och det tror jag ändå är något som många kan känna igen sig i. Men så säger ju Momo till Hugo senare i boken att ingen är ju normal utan alla är konstiga på sitt sätt.
Det med pappan, hur han mår och varför han rymmer, vet du vad det beror på?
Alltså jag valde att inte skriva ut någon särskild diagnos. Jag tänker att han har psykisk ohälsa. Men att det kanske inte är så jätteviktigt vilken sort, utan det handlar mer om hur det påverkar relationen med resten av familjen. Och du har en förälder som har sådana problem.
Själva boken, den luktar typ krydda av något slag.
Alltså, vilken sorts krydda tänker du på då?
Typ organ.
Ja, men organ och någon typ så här, det luktar lite skog. Jag tycker det passar till boken.
Alltså, jag har nog inte luktat på det, men det ska jag göra direkt faktiskt. Men jag har nog tänkt när jag skrivit så haft liksom den här lukten av skog. Kanske lite kära eftersom pappan är båtbyggare. Och sen tycker jag att snö luktar på ett visst sätt. Så det har jag försökt förmedla i alla fall i texten.
Okej, tack för dina väldigt intressanta svar. Det var väldigt kul att få prata med dig, men nu tror jag att du måste säga hej då.
Ja, tack så mycket för era fina kloka frågor. Jag blev jätteglad att ni ringde.
Hej då!
Tyvärr så måste vi sätta punkt för idag.
Nej.
Men vi måste hashtagga programmet. Hur ska vi göra det? Vad säger du, Tove?
Hashtag dålig pappa.
Hashtag lägg inte skulden på barnen.
Hashtag ha konsekvenstänk.
Hashtag försök inte fånga laxar mitt i vintern åt din fru. Det
låter bra. Nästa gång vi ses så kommer ni att fatta beslutet om vem som blir årets vinnare av Barnradions bokpris 2023.
Oh my god. Känns så nervös.
Ja,
är det så? Känns det nervös?
Ja.
Men är ni redo?
Ja!
Och jag vill bara säga att jag ser verkligen fram emot att se hur ni väljer årets vinnare. Tills dess, tack för idag och vi ses i finalen.
Hej då!
Barnradions bokpris är en samproduktion mellan UR och Sveriges Radios barnradio. Handledning hittar du på urplay.se. Tekniker Emil Aspegren, producent och programledare Manuel Kobas. Och för produktionen står Kobas produktion.